Extremt väder och naturkatastrofer tvingar invånarna i Kalifornien att omvärdera sina liv. Går det att bo kvar i en delstat många drömt om? Vad innebär att se sitt hem förstöras? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. –54,4 grader varmt, det är ett rekord som slår det tidigare över 100 år gamla. Så varmt var det i Death Valley i somras, Dödens dal. Det talande namn stället ligger i Kalifornien. Men hela delstaten Kalifornien har drabbats av torka, hetta, bränder, jordskred i en intensitet som bara verkar öka. Annette Nantell som är fotograf på DN, hej!
Hej, hej!
Du har just kommit tillbaka från Kalifornien där du och Karin Eriksson gjorde flera reportage, bland annat från de här områdena. Man börjar där, var någonstans var ni någonstans?
Vi rörde oss egentligen runt i princip hela delstaten. Vi landade i LA och sedan tog vi oss samma kväll till Bakersfield som ligger lite inåt delstaten. Och sen körde vi hela vägen upp till San Francisco. Och så var vi uppe i Napa Valley runt Sonoma för att dokumentera bränderna där. Och sen så körde vi ner hela vägen till LA igen under de här 2 veckorna. Vi var där 2,5 ungefär. Så att vi till ryggen la säkert flera 100 mil på den tiden vi var där.
Det här Death Valley då som har haft rekordhöga temperaturer. Hur var det att åka dit? Berätta lite grann om den resan.
Ja, den gjorde vi under ett dygn kan vi säga. Vi jobbade i 22 timmar. Vi körde dit från Santa Monica, rakt ut i öknen då. Lång bilfärd, 6 timmar ungefär. Och sen kommer man till en ganska extrem hetta på 40 grader. Inte så varmt som rekordet då i augusti, som tur är. Så vi kunde ändå vara ute en del och röra oss och prata med människor och så. Och sen så åkte vi hem samma kväll igen. Mycket trötta. Vi väntade på ljuset på kvällen. Sen så åkte vi. Körde vi ett streck, mer eller mindre. Men väldigt spännande och intressant att vara på plats. Jag var där i fjol också och visste lite hur det var redan. Men det är en fantastisk miljö, verkligen.
Och på en av de här bilderna så ser man en ung tjej som är på väg ut ur bilden och man ser en rosa himmel och ett helt förtorkat landskap här. Kan du berätta lite grann om den där bilden?
Den här bilden är tagen vid något som heter The Devil's Golf Course mitt inne i nationalparken. Vi hade väntat hela dagen på det här ögonblicket när solen går ner och när himlen ska färgas rosa. Och det var inte många minuter att spela på. Så att vad jag gör är att jag hoppar upp på bilens tak. Ungefär 2 meter upp i luften står jag. Och på skakiga ben då fotar den här tjejen som är på väg ut. Hon dök bara upp av en slump. Så att det var inte så att jag hade arrangerat bilden på något sätt. Utan hon och hennes pappa var ute på roadtrip. Och jag frågade om jag fick ta en bild när hon ändå gick ut där bland de här förtorkade saltkristallerna. Rakt ut i öknen. Och då infanns i det här ögonblicket som jag fotograferade.
Hela det här reportaget om Kalifornien och hur det har blivit en delstat som många människor kanske överväger att lämna nu. Det har ni har jobbat lite grann på ett annat sätt. Det har handlat väldigt mycket om de här bilderna. Kan inte du berätta lite grann om hur ni jobbar då? På vilket sätt det skiljer sig från hur vi ofta jobbar?
Ja, precis. I normala fall när vi är ute på fältet, reporter och fotograf, så brukar det handla mer om att kanske reportern har satt upp en agenda med inbokade intervjuer av personer som spelar roll för artikeln. Och även kanske har liksom roddat för miljöer och så. I det här fallet så var det betydligt mycket mer inriktat på att försöka hitta rätt människor och miljöer på plats. Och då åkte vi runt mer eller mindre och letade efter det. Vi hade gjort viss research naturligtvis. Men bilderna fick styra mycket mer. Och vi hade jobbat mer efter teman som ja, men bränder, pandemi, klimat, alla de saker som ingick i vår reportageidé då. Och reportageidén är den krackelerade amerikanska drömmen. Så det var sådana ämnen vi letade efter. Och då tog Karin mer rygg på mig än tvärtom. Vilket var väldigt spännande sätt att jobba på. Det är inte så ofta vi jobbar så. Och det kändes som en ynnest som fotograf att få möjligheten att göra detta på det sättet.
Ni var bland annat i Santa Rosa som ligger då strax norr om San Francisco. Och där finns ju då stora vindistrikt, både Sonoma Valley och Napa Valley ligger där. Det är ju enorm vinproduktion där. Några som inte odlade vin var ett par som ni mötte som heter Sonja och Paul Huss. Deras hus hade brunnit ner.
Ja, precis. Nass heter de, som nöt på tyska. Nuss. Men ja, deras hus hade brunnit ner. De berättade själva att de hade evakuerats 4 gånger de senaste 4 åren. Så det här var vardag för dem, mer eller mindre. Så de evakuerades och fick via en livestream sedan veta att deras hus höll på att brinna ner. Det enda huset på gatan, mer eller mindre, som brann då. En låga hade fått fäste i taket och så brann huset formligen rakt ner. De hade bott där i 28 år och det här var ju deras drömplats på jorden att bo.
Vi ska höra vad Paul Nuss säger.
In the bigger picture we feel very lucky with you know, what we were able to get out, what the firefighters were able to get out for us. And yeah, it's just, you know, we look at it as a blessing that we can, you know, move forward. The other big memory I have of that night too was that as we left the house, you know, they both drove their cars. I drove the truck with the trailer. We just hugged in the driveway and said a prayer. And that was really, really helpful for us.
Yeah, we truly feel God's protection through all of this.
And then when we came back, after the fire was over, did the same thing, hugged and said another prayer.
Ja, Annette, man kan höra här hur han berättar hur det var och se det här huset. Kan du berätta lite grann vad vi hörde här?
Ja, han berättar ju om hur de... Ja, jag blir själv väldigt rörd och berörd när jag hör det här. Vi satt i deras trädgård utanför det nedbrända huset när han mer eller mindre bröt ihop framför kameran. Ni har gjort en film också om detta så ni kan se sen. Men... de är väldigt religiösa i den här familjen, som många är i USA. Och hur de hade kramat om varandra innan de åkte ifrån huset. Och hur de bad en bön där framför uppe på garageuppfarten. Och sen hur de gjorde samma sak när de kom tillbaka. Så väldigt berörande.
Vi ska strax tala mer om Kalifornien och vad delstaten stod för. Och om de drömmar som försvann.
California and the American dream. Wow, it's really changed, I would say. Well, there was a lot of hope here when Obama, I felt, was president. I think I felt like the climate was different. I work with a lot of Hispanic students, and during the when Obama was president, I think they felt respected and they felt safe. There's so many elements, so many layers of things that are going on. There's concerns about the climate, the homeless, and you know, it just goes on and on. I don't really know where to begin. And I grew up that you always respected the president, and maybe you didn't agree with their policy, but they were respectful people. And I'm just really discouraged with this current administration.
Ja, Sonja här, hon ger uttryck för en närmast desperation eller väldigt sorgsenhet här. Skulle du säga att hon är representativ för de människor ni mötte där?
Ja, i stort tycker jag att hon är där. Hon uttrycker ju den här, ska man säga, lite uppgivenheten som jag kände att vi träffade på ganska mycket. Sen finns det ju alla sorter naturligtvis i USA. Det är väldigt olika hur folk anser att det här påverkar deras liv eller miljön och så. Men jag upplever att folk har en mörkare framtidstro idag av de vi träffade. Och man pratar mycket om klimatet, att det har blivit mycket längre heta perioder. Förr var det kanske en vecka med extremhetta. Nu har det ökats på till nästan närmare en månads extremhetta och bränder över väldigt stora områden. Så att jag tror, och sen har vi pandemin också påverkat väldigt mycket hur folk mår där.
Jag vet, jag var ju, när jag var korrespondent där så jag gjorde flera reportage om torkan i Kalifornien som ju redan då hade pågått väldigt länge. Och sen hur klimatförändringarna förändrade hela villkoren för vindistrikten och sådär. Det är ju precis som du säger, något som har pågått länge. Kalifornien, ska man också komma ihåg, är en väldigt liberal delstat, så det är ju många där som är väldigt kritiska till Trump-administrationen. Det är ju, på det sättet är det ju kanske inte representativt för hela USA, som du sa. Men just den här amerikanska drömmen, ni mötte ju också en tjej som hette Jessie. Och hon är en ung kvinna som bor i en husbil. Hon verkar ju inte ha det så jättebra från början. Vad drömde hon om?
Ja, alltså hon hade ju egentligen uppnått en av sina drömmar redan. Målet att försöka hitta en fast plats där hon kunde bo. Hon hade varit hemlös sedan hon var 16 år och haft det otroligt tufft. Så nu hade hon två jobb. Ett dagsjobb som affärsbiträde och ett kvällsjobb som servitris. Och det hade gjort att hon nu hade råd att köpa den här husbilen och en dörr att stänga om natten. Så till viss del så hade hon uppnått den delen av sin dröm redan. Men jag tror att hon också önskar sig ett mycket mer bekymmersfritt liv med snarare en ännu fastare punkt i livet, ett riktigt hem, som är många amerikaners dröm idag, att ha en egen liten täppa, en egen liten bostad. Och det är ju få, eller vad ska man säga, det är allt färre som kanske har råd, framförallt i storstäderna, med detta. Mm.
Ni var ju också i San Francisco, som ju är en stad som är enormt dyr att bo i om man ska hyra någonting eller köpa någonting. Och det har ju blivit lite grann så representativt för ett Kalifornien som är så varmt även under normala år att det går att sova ute året om. Du berättade tidigare när vi pratade, Annette, om hur det var att gå runt på gatorna i San Francisco.
Ja, det var väldigt annorlunda. Jag var där förra året med min familj som turist och tyckte det var helt fantastiskt. Och nu när vi kommer tillbaka, eller jag kom tillbaka, så kände jag bara, men vad är det här? Vad har hänt? Gatorna var helt fulla, kan man säga, i vissa kvarter åtminstone, av hemlösa. Folk som mådde väldigt dåligt, drogpåverkade, nästan som tältläger runt vissa gator. Och butikerna var igenbommade med masonitskivor. Man såg i princip inga vanliga människor när man gick på gatorna. Så det kändes både lite läskigt och väldigt oroande när man såg hur det såg ut. Det blev ju tydligare liksom, när det inte rör sig turister och vanliga människor i området, att det är så många hemlösa. Väldigt tragiskt faktiskt.
Det är ju väldigt, som du säger, det är en kombination här av pandemin som kanske gör att många undviker att röra sig offentligt. Och sen har vi bränderna som gör att man inte kanske vistas ute och väldigt få reser. Och sen så har man den här situationen ändå. Det är ju väldigt sorgliga saker du berättar om här. Men de ni mötte, hade de nått? Liksom, vad hoppades de på? Vart ville de åka? Hur såg de på framtiden? Mötte ni någonting som var lite ljusare? Eller var allting väldigt sorgset?
Nej, alltså det kan man väl ändå säga att amerikaner har ju någon form av positiv livssyn innerst inne, så att det kanske kommer av att de en gång alltså det kanske sitter i deras gener lite grann, att de en gång har tagit sig dit och ja, trots alla motgångar så försöker man ta nya tag och försöka se möjligheterna. Så att, det är klart att vi också träffade människor som såg mer positivt på framtiden, men någonstans ändå just nu mer mörker än ljus faktiskt.
Stort tack Anette Mantell, fotograf på DN, och vars bilder man förstås kan se i Dagens Nyheter och på dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Lukas Jakobsson, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.